och välkomna till Ordfronten, Ordfronts förlags alldeles egna podcast. Jag heter Pelle Andersson och är förläggare här på Ordfront förlag, och idag ska vi träffa Sara Ask och Lisa Bjärbo som har gjort boken Kaosvego. Välkomna!
Tack så mycket!
Tack så mycket!
Ja, det här Kaosvego är ju, kan man säga, en liten fortsättning på era tidigare böcker. Ni har ju gjort mera vego, ännu mera vego, Megavego och nu Kaosvego. Varför heter det Kaosvego den här gången då?
Ja, men det är ju någon slags... vi hade ju i de första böckerna kapitel som vi döpte till olika saker beroende på hur lång tid maten tog att laga. Och då hade vi det första kapitlet hette Kaos. Och då var det de enklaste, snabbaste måltiderna som man skulle kunna laga i sin kaosigaste vardag. Mm. Så när vi skulle göra den här boken så bestämde vi oss för att men nu ska vi bara ha sådana recept som är så här fruktansvärt enkla. Som går förhoppningsvis ganska snabbt att laga. Som man ska kunna mäkta med och göra fastän man kanske står mitt i sin stressigaste tisdag med hungriga barn runt fötterna och fokus någon annanstans i huvudet kanske. Mm. Så därför heter den Kaosvego.
Mm. Och det här kaos, är det svårare att liksom göra sånt? Hitta sådana recept och liksom skapa liksom snabba, enkla recept? Eller är det...
Men ska vi vara ärliga så tycker ju vi mest om att laga mat på det sättet. För vi vill ju att det ska finnas mer tid över till att äta maten än att laga den. Mm. Så att det skulle jag säga är det som ligger oss närmast till hands.
Ja, jag tror det faktiskt. Att det är så här vi lagar mat alltid.
Det kommer alltid som fine dining vegobok till exempel.
Så egentligen är det bara att sätta en kamera när ni håller på varje dag.
Verkligen. Det är ungefär så vi har hållit på i våra respektive kök. Vi har ju knappt sett under den här tiden. Men vi har skickat väldigt många messengermeddelanden till varandra. Så jag har fotat av det här, äter jag nu, det här har du testat. Ja.
Så det
stillbilder, men likväl.
Ja. Och det här som var själva temat från början är ju mera vegan, att vi tycker att man ska liksom utöka sitt vegetariska ätande. Är det så ni ser på det fortfarande, eller känns det som att det här vegetariska har blivit, alla äter så himla mycket vegetariskt, så att det här är mer en hjälp på vägen i ett redan vegetariskt samhälle, eller hur ser ni på det?
Alltså nu, det tycker jag är för långt att hoppa till ett redan vegetariskt samhälle. Det kanske är en drömvärld. Nej, men det har ju hänt jättemycket sen vi släppte första boken. Då fanns det ju nästan inga vegetariska kokböcker knappt, och man pratade liksom ganska mycket mer om att så här, jag vill äta vegetariskt en gång i veckan kanske. Nu är det ju kanske vanligare att man äter mer vegetariskt, men jag tror fortfarande att det kan funka så för många att så här, om vi äter varierad kost men vill äta mer vegetariskt, då kan man ha en kokbok till hjälp kanske, för att man inte har lika lätt att hitta inspiration.
Mm. Det är precis vad jag tycker, vi får liksom mycket feedback också från den typen av matlagare.
Precis. Och själva då, äter ni bara vegetariskt nu eller hur?
Ja. Jag gör det. Det har jag gjort hela tiden vi håller på med de här böckerna.
Jag äter nästan mest, eller absolut mest vegetariskt, kanske hälften veganskt, hälften laktovegetariskt och så någon gång ibland fisk. Mm. Någon gång ibland räkor.
För det känns ju också som att folk gör så här mer och mer. Alltså det märker man ju även i sin egna vardag bland kompisar och vänner. Att det blir fler och fler dagar som blir vegetariska. Mm. Att när man väl har börjat, för det blir så praktiskt och behändigt och vegetariskt mat klarar sig på något sätt längre. Eller... Ja, en köttbit måste ju till slut kastas kanske, om man inte fryser in det.
Exakt.
Det kanske kommer hamna någonstans någon gång att det blir att man har köttig måndag istället för köttfri måndag. Det är liksom de motsatta förhållanden.
Precis. Då är man tillbaka där allt startar på något sätt, att köttet var ovanligt.
Har den här liksom, för nu sitter vi också på betryggande covidavstånd kan vi säga under inspelningen. Har det här påverkat er egen matlagning? Alltså att det nu är... liksom har varit en pandemi om man är mycket hemma.
Eller jag det tycker det, vanligt? För att jag tycker det är så otroligt många måltider man behöver laga hela tiden, för att det är jämnt folk hemma och de är jämnt hungriga. Så man behöver ha så mycket mer inspiration till den här vardagsmatlagningen. Så att, jag tycker verkligen att det har varit, att jag själv har haft ett liksom större behov av att bläddra i kokböcker eller så här, vad lagar du, fråga kompisar, vad lagar du idag? För jag kan inte fler rätter nu än
jag har lagat 2000. Ja, precis, nu är det dag 247 under pandemin.
Ja, precis, vad ska jag laga för mat idag?
Precis.
Jag tycker det är ganska påtagligt att man är hemma mycket och behöver laga mycket mat.
Mm. Är det samma för dig eller?
Ja, jag håller med.
Du kanske alltid har varit hemma mer och lagat mycket.
Ja, precis. Jag håller med, men... Exakt. Men för mig är det sig ganska likt. Bara det att jag under vissa veckor har haft barn hemma också som har haft antingen liksom varit lite förkylda och varit hemma av den anledningen eller haft distansundervisning. Så att jag har haft mer sällskap i mitt kök än vanligt.
Mm.
Och sen tänker jag att man kan, för mig så har nog maten blivit ännu viktigare under den här tiden. För att det blir så här guldkant, alltså på något sätt eftersom man får inte så mycket annan input.
Nej, verkligen.
För sina sinnen.
Nej, men precis. Man vaknar på morgonen och tänker så här, vad ska jag hänga upp den här dagen på för härligt? Så bara, jag ska i alla fall äta brynt smör. Nej, men jag tycker också att jag har faktiskt blivit, tror jag, bättre på det här att uppfinna mat på det som finns hemma. På grund av att jag inte liksom vill springa och handla hela tiden eller inte ute runt affären, så har jag liksom blivit bättre på att titta i mitt skafferi och min frys och min kyl och bara, men okej, men nu har jag det här, vad ska jag laga av det då?
Mm.
Så det kan man ju se som om man
du
verkligen
kanske tvingar fram fler nya recept.
Ja, men faktiskt.
Så är det. Igår sa min man så här, när jag tänker på vad vi äter nu så är det nästan alltid någonting som är baserat på någonting annat. Och det låter ju väldigt tråkigt, men vi konstaterar då att vi tycker att det är väldigt gott att äta så.
Mm.
Just det här liksom omvandla.
Mm.
En rest, så blir det något annat. Ja, lite som en surdeg. Men som sagt, jättegott!
Det är i grunden var det samma mat som vi gjorde första dagen under pandemin. Och sen har den bara utvecklats.
Ja, nej, men faktum är, för mig har det gått så långt så att jag tycker det är lite svårt att komma på vad jag ska laga om jag inte har en liten rest i kylen. Så det blir som att det blir för mycket...
Det är för mycket valmöjligheter
vad jag kan ta.
Mm. Nej, för jag kommer ihåg från studenttiden, jag hade en kompis, vi bodde ihop, vi hade en risotto så vi började döpa till dem. Den hade stått lite längre, den kastade sig, men den var lite rolig för det kunde vara så här, vi fyller på med lite nytt här bara så blir det bättre.
Just det, börjar bli lite skarp i smaken. Ja,
ja, risotton Rolf. Nej, men när ni gjorde kaos, jag vet att jag sa så att ni skulle kunna fuska lite och liksom kanske ta några gamla kaosrecept, men, och det tänkte ni kanske också var en bra idé från början, men det, så blev det inte alls. Har det med det här att göra, tror ni, att det var så, eller var det bara att ni var så sugna på att göra nya recept?
Det var vi ju inte. Vi ja, men det som jag har sagt när du har sagt så här, ska ni kanske inte göra en till kokbok, är ju att vi kan inte fler recept nu. Vi har inte fler recept i oss. Så då var ju
om
det...
de inte får bygga på resten.
Så då tänkte vi ju att så här, men okej, nu gör vi en kaoskokbok och då kanske vi kan återanvända några av våra favoriter från kaoskapitlerna i de andra böckerna. Men sen när vi väl började så var det som att bara öppna någon liten dammlucka. Vi hade ju visst det var ju jättekul att få hitta på nya recept.
Ja.
Så då var det som att så här, det känns ju slösigt att använda de här gamla recepten. Det är mycket roligare att hitta på nya.
Mm. Exakt, också rätt för dem som köper boken. Mm. Man ska känna att det är nytt och fräscht.
Mm.
Inte gammal skåpmat.
Det har vi gjort en bok som heter Nya skåpmat.
Ja, just det, det är jättebra. Ny skåpmat
hittar vi, men inte gammal. Men när man då, hur gör ni då? Alltså ni säger att ni fotar och går tillväga, men hur mycket sitter man så här och ändå planerar? Vi måste ha mer och mera av den här sorten. Alltså tänker ni mer så här, mera rotfrukter, mer det här, mer så här, eller hur? Hur går det till? Det är det som ska vara intressant
att veta. Jag tänker att det pusslet lägger vi som steg 2, 3 eller 4. Steg 1 är liksom den här lusten, typ. Jag lagar någonting som var så himla gott. Eller jag älskar svartkål. Eller jag tycker så himla mycket om rostade hasselnötter. Nu ska jag testa någonting med det.
Mm.
Men sen när vi börjar ha gjort recept, liksom har några stycken, då gör vi ju ganska mycket så att vi tänker så här, men nu har vi lite för mycket pastarätter, eller nu behöver vi ha fler. Nu saknar vi den här smaken, eller försöker liksom lägga så att det ska bli en bra helhet av det.
Exakt. Och vi pratar ju också om så här, vilka ord gillar, liksom, vilka ord har vi som så här,
triggerord.
Ja, positiva triggerord. Eller vilka som vi har listat och så här, jag tycker att någonting ska vara så här pepprigt. Jag tycker att någonting ska vara nu kommer jag inte på några ord bara därför, men det har vi haft långa listor på, så här, det här vill vi ska finnas med på något sätt.
Precis, olika då, smaker, olika känslor,
exakt,
olika texturer och så.
Och då kan det vara, exakt, och då kan det vara att man kreerar utifrån det. Som när jag kom på att jag tyckte att jag ville att något skulle vara pepprigt, då utifrån det så blev det så här, den peppriga auberginesåsen med belugelinser och aubergine och chili och vitlök till exempel. Men så att det liksom, recepten föds ur olika hål, tänkte jag säga, ur olika typer av idéer.
Ja, men verkligen, det kan vara så här ett litet ord som är fröet, eller en liten råvara, eller en liten känsla att jag är sugen på lime.
Ja,
och så kommer man på någonting som
eller smakar lite lime.
Ja. Eller det där som man just har gjort hemma som blev bra, som blev ett kort.
Eller en bild faktiskt också. Ibland tycker jag att jag utgår från så här, jag vill att en bild i boken ska se ut så här. Så nu måste vi hitta på ett recept som kommer att kunna fotas på det här sättet.
Okay.
Att det handlar också om hur maten ser ut. Att man vill njuta av maten även med ögonen när man äter den eller när man håller på med den. Så att det ska, kan vara så här, nu vill jag ha en maträtt där det går att lägga någonting rosa på.
Mm. Och vad fasen är rosa?
Ska jag tala om för er, det är rädisor eller picklad lök till
exempel. Eller polkabeta.
Ja.
Och hur mycket känner ni att det går så här trender i matlagning? Alltså just när du säger så här picklad lök, det var ju ett tag som att det var så här picklad lök överallt, alltså rödlök som var picklad. Är det mycket sånt och påverkas man av det liksom? Känner ni det, eller är ni helt liksom, ni kör ett eget race?
Vi är ganska slöa på att plocka upp de här. Så de kanske pågår, men vi har inte märkt dem.
Jag tänkte just säga det. Det brukar vara mycket som passerar under och ovanför min radar.
Men ni kanske sätter igång trender också. Det vet man ju inte, eller hur?
Nej, precis.
Det vegetariska känns ju som att ändå har ni varit starkt bidragande. Eftersom kokböckerna är så lästa.
Ja, beluga bolognese.
Ja.
Känns det som att det görs det, ganska mycket nu för tiden. Och där var vi ändå snabba, måste jag säga.
Den trenden är
beluga polonäs.
Den starka
men
det går som en präriebrand.
Men jag tror för min egen del, det kanske är lika för dig Lisa, att det är lite grann som med kläder för mig. Jag gillar det jag gillar. Och det kan variera lite.
Mm.
Och det är säkert beroende av vad jag ser också. Men jag kan ju verkligen plocka ut någonting ur garderoben som har funnits där i 20 år. Och på samma sätt är det med mat. Jag älskar ju picklad lök. Och det spelar ingen roll om det är otrendigt eller trendigt. Det kommer jag alltid älska. Sådär.
Precis.
Men jag tycker att våra roller är lite kanske att jag hänger mer på sociala medier och hittar så här snygg mat på bilder eller hittar trendiga saker som någon annan lagar. Och så blir jag sugen på att laga det. Och så säger jag det till dig. Nu vill jag laga någonting med burrata. Och då säger du, vad är burrata? Så får jag ha en liten lektion i att, jo men det ska jag tala om för det är väldigt,
Jag bara, åh jag hittade en burrata, fanns på mitt närmaste Ica, perfekt.
Men är det också så det blir liksom, att ni är alla rätter liksom konstruerade till slut av er ihop, eller hur mycket är liksom en så här, det här är en typisk Lisa-rätt och det här är en Sara-rätt?
Ja, men vi har nog några stycken
sådana. Eller konvergerar de alltid liksom?
Nej, men de flesta skulle jag nog säga är någon slags mix av båda oss, att vi har gjort dem ihop. Men jag tror att vi ändå har så här, det här är min från början och din från början, några stycken.
Ja, några stycken. Men jag tror också att det mesta är liksom pingpongreceptet.
Och sen äter ni mycket av den här pingpongrecepten själva? Alltså blir det så att det här är eran mat också? Alltså,
absolut, ja, verkligen.
För det skulle det inte behöva vara. Vi tänker så här, stjärnkockar och så, de har ju säkert, de lagar ju en mat på sin restaurang som sen kanske blir kokböcker.
Mm.
Och sen kanske de hemma ändå gör
annan mat. Ja, men gud,
så,
vi lagar ju, jag lagar typ bara mat ur våra egna kokböcker hemma.
Ja.
Verkligen så använder jag kokböckerna själv.
Och särskilt innan en kokbok ska gå i tryck.
Ja.
För jag får ibland frågan, provlagar ni allt? Då är jag tvungen att så här skratta en kvart innan jag, så här, vänta, så här, ja, om vi provlar, absolut liksom, uppifrån, ner, bakifrån, framifrån.
Ja.
Definitivt.
Ja, men för det är väl liksom provlagningen är sättet ni gör recepten?
Ja,
eller?
Ja,
alltså
exakt.
De smakar ni er fram till. Igen.
Och recepten är liksom den maten vi lagar i våra familjer.
Mm.
Så det är ju inte något som att vi hittar på recept som vi sen aldrig skulle kunna tänka oss att laga.
Nej, precis. Och de blir då heller aldrig för krångliga eller för svåra eller för jobbiga på det sättet. Eller?
Nej, och sen så kan det ju vara så här, man har ju, alla människor har ju olika nivå på vad de tycker är rimligt att göra. Som jag till exempel står inte jätteofta och gör, nu ska vi se, vad heter de här som vi har i första boken som är jättegoda, men som man lindar in små knyten. Jag hittar inte på ordet. Men det är liksom dumplings.
Mm.
Det gillar jag jättemycket.
Mm.
Men jag fattar att vem som helst ställer sig inte och gör det. Och jag ställer mig inte och gör det.
Nej, och det är ju definitivt inget kaos.
Nej, verkligen inte. Så att det finns ju enstaka recept som, men som sagt inte i den här boken då.
Nej, här är det bara kaosrecept,
ja.
För hela slanten.
Yes.
Men hur mycket, jag vet, det här med, det har varit väldigt stort också under pandemin att folk har börjat mera liksom odla och fixa och så här. Har det även påverkat er, att ni ser att det liksom är en trend, att det är många odlar själva och då kan man ta grönsakerna i säsong, eller hur känns det där?
Men alltså, vi har väl egentligen försökt att tänka att man inte ska, man ska verkligen inte behöva odla själv för att kunna laga maten i
Nej.
Den här koppen, utan att man ska
allt
kunna
ska
gå
finnas.
Till närmaste ICA och allt ska finnas där och sen ska man kunna vara hemma efter 5 minuter och laga maten.
Mm.
Men du har ju en väldigt fin trädgård. Jag har inte det. Så att där skiljer vi oss stort. Jag är glad om jag lyckas driva upp en pelargon. Eller hålla liv i.
Den är svårare att äta också kanske.
Ja, exakt. Men precis, men det här med att odla i säsong och så kan man ju göra även om man går till sitt ICA, så kan
precis,
man ju, man är ändå medveten tycker jag på ett annat sätt nu, eftersom folk odlar så mycket och pratar gärna om det i sociala medier och så ser man liksom så här, ja men just nu verkar det vara så att folk äter väldigt mycket kål för att de har det i sina trädgårdar. Då fattar man också lättare när man själv står i grönsaksdisken på ICA
liksom.
Nu ska jag också köpa kål.
Mm, precis. Och det är så, det var ju roligt också i förra boken, och det är ju så ni jobbar vidare nu också, det här med genvägar och att man får fuska inom citationstecken. Tycker ni, alltså, vad är de bästa tipsen där? Vad är det man ska göra som man tror att man inte får göra? Eller hur fuskar vi oss vidare framåt? Jag vet att ni använder mycket typ så här, krossade tomater och berätt. Det var ju en uppenbarelse för mig att det var också bättre. Alltså många gånger.
Ja,
alltså,
precis, beroende på var, men verkligen att det till och med är mer lättillgängligt för kroppen, de antioxidanter som finns i de krossade tomaterna. Mitt vanligaste fusk, eller vad man ska säga, är väl att jag gärna slänger ner en buljongtärning när jag behöver det istället för att göra en egen buljong. För det tycker jag är så himla smidigt att göra. Eller att jag har, alltså det är jättelätt att slå en egen aioli, men det är ännu lättare att öppna en burk tycker jag. Så då gör jag det.
Ja, men exakt, det tänker jag mig är en ganska tydlig grej. Att vi tillåter oss att köpa saker som är färdiga. Om man, om man ska laga kaosmat som ska gå snabbt, så kanske man inte hinner så här göra alla moment själv. Utan om det då är hummus med i rätten, så kan man faktiskt få köpa hummusen på burk den dagen om man har bråttom. Att vi har försökt liksom göra en kokbok som känns tillåtande. Att så här, du får det. Det är allt ordnar sig. Det gör ingenting om du råkar köpa hälften av ingredienserna färdiga från affären.
Nej. För det var ju också det som hände när vi gjorde den nya skåpmaten som vi pratade om alldeles nyss. Alltså att det finns så mycket saker som är färdiga och att också saker som är i konserv. Förutom burken så är det ju också ett sätt att liksom slippa kasta.
Exakt, och det gäller ju också fryst mat. Jag tycker
precis.
Överlag att det är viktigt att passa på så här, i en sån här bok att informera sakligt om till exempel att frysta grönsaker minst lika näringsrika som färska.
Mm.
De kanske inte känns lika härliga att liksom botanisera ibland, men det är ju också ett sätt att inte behöva kasta spenat till exempel. Man tar bara upp det man behöver. Att konserverade kikärtor i princip lika näringsrika som de man lägger blöt och kokar och fixar själv med. Det skiljer lite, men inte så att det har liksom någon klinisk relevans. Och även ur miljösynvinkel så kanske man kan tro att det är något dåligt att köpa hem de här konserverade.
Precis.
Men när man pratar med de som gör såna här analyser och tar med alla
livscykelanalyser.
Ja, exakt. Tar med alla steg. Så är det ju så att när man köper torkade, lägger i blöt, kokar själv och fryser in, då slösar man med väldigt mycket värme och sånt som man i fabriken tar hand om för att man skulle aldrig liksom låta något stå och svalna och bara sprida värmen till ingen nytta. Så där gör man också, där väljer man också vad man vill. Vad man tycker funkar bäst, och det tycker jag är så himla viktigt att informera så att människor kan
göra det som funkar bäst i deras vardag, för det ökar ju förhoppningsvis chansen att de hittar någonting som blir bra.
Ja, för det var ändå det var förvånande för mig att vi kunde kalla den här boken för gott och hållbart ur bokotet. Alltså
ja,
hållbart inte bara stå för att det håller länge, men också om någonting håller länge och du kan ha det hemma länge.
Superbra.
Då kan du ju också använda det utan att det blir dåligt. Du behöver inte kasta något till slut.
Exakt.
Ja.
Och det är ju också ett sätt att äta lite mer prisvärt ofta. Alltså färska saker kan ju kosta betydligt mycket mer än frysta och konserverade. Och jag vill också gärna bort ifrån det här att man tror att äta hälsosamt och bra behöver kosta mycket pengar.
Ja, det är en gammal myt också.
Ja,
det är bra
exakt.
Att krossa.
Ja.
Och hur, det är ju något som vi borde prata om också, för det har vi ju alltid tagit fram i det här, alltså din dietistkunskap. Nu,
ja, det känns att
du fick den
så blir det plötsligt sakligt. Och...
nu blev det dietisten som kom fram.
Ja,
nej, men då, det kan man ju alltid dra igen, det här med att man får i sig allting man behöver även fast man äter vegetariskt. Jag tycker man kan fortsätta tjata om det.
Exakt. Eller så här, låt mig justera lite bara. Så här. Vegetarisk mat kan innehålla allt man behöver. Sen äter man vegetariskt så beror det helt på vad man väljer att äta.
Ja.
Man kan inte självklart tänka att bara jag äter inte kött, alltså får jag i mig allt jag behöver.
Nej.
Utan vi går igenom, vi har gjort ett litet pussel i ett uppslag här. Som
ett nytt sätt att framställa detta faktum på.
Och det är inget tusenbitars pussel som är krångligt att lägga, utan jag tror att det är 7 pusselbitar som vi visar så här. Kolla upp att du har de här 7 pusselbitarna i ditt matliv.
Ja.
Behöver inte vara prick varje dag, men så att du inte missar till exempel jod eller B12 eller något som är viktigt. Så
har man bara pusslet så klarar man sig.
Har man bara pusslet så klarar man sig. Mm.
Och blir det lika gott att äta B12 som annat?
Alltså vi pratar ju inte om att här ska du laga ett recept på B12, utan vi väver in
här den här B12-middagen.
Exakt. Nej, vi tänker ju, inte ens jag tänker så när jag sitter och äter mat att
äntligen B12.
Äntligen B12. Nej, utan det kommer som en härlig bonus.
Ja, men jag tycker det där känns som en nyckel, att det kommer som en bonus. Jag brukar ha Sara Asks dietiströst som en liten härlig snäll ängel på axeln när jag lagar mat. Ibland märker jag att jag tänker så här, men nu skulle Sara bli nöjd med mig, för nu stoppar jag ner den här grejen och det vet jag att det är D-vitamin i det. Eller nu får jag i mig den här antioxidanten för att jag skär kolen eller vad det nu kan vara. Att nu kanske jag sa fel, men
nej.
Att liksom...
Du är så duktig, du har så lärat
ja, min lilla adept, den har lärt sig så mycket. Men det har jag verkligen. Men att det kan vara så här... Alla måltider behöver verkligen inte innehålla allt. Det liksom finns inte så här, oh gud, något jobbigt krav på när man ska laga vegetarisk mat. Att man måste verkligen tänka på 2000 saker.
Mm.
Men det finns ju saker som man behöver tänka på och de behöver man få i sig över tid liksom.
Exakt. Men vi tänker nog snarare så att vår mat ska innehålla olika så här konsistenser och texturer och sånt där. Just för att det ska bli så gott som möjligt.
Mm. Och du vet ju när vi gjorde en vegansk kokbok med Sanna Bråding.
Mm.
Hon pratade ju också mycket om vad alla färger är med.
Mm.
Då har man typ med alla näringsämnen. Alltså. Lite slarvigt. Men alltså
man
att hon
får
ju
så
menar,
många olika antioxidanter.
Ja, och att mycket färger är bra för. Då får man i mer saker.
Exakt.
Ja. Om jag får slarvigt i tisten här, den dåliga eleven.
Ja, men det är bra att äta regnbågens alla färger.
Ja, för det är lustigt också, för man tänker ju inte så annars. Alltså vanliga människor som sitter och lagar mat hemma, pasta och köttbullar. Och då blir det så här pasta och köttbullar. Och så kanske pasta och köttbullar flera gånger. Men det är ju inte så att alla skriker om, vad har du fått i dig nu? Och så.
Nej, verkligen. Nej. Har du fått i dig din hjärn idag? Nej, men
precis.
Det tänker man inte
på. Nej, så du liksom på något sätt... annan kost eller den kost som inte är vegetarisk, den blir aldrig skärskådad på samma sätt.
Nej, och det kan tyckas orättvist, men samtidigt så är det svårt att komma undan det här att om man tar bort en potentiellt stor ätbar del av maten så kommer det ställa större krav på det som är kvar. Ja, det blir liksom bara ett faktum. Men jag håller helt med om att...
Alltså det är ju ofta familjer glömmer grönsaker. Alltså så
absolut.
Är det ju även för mig när det är stressigt.
Exakt.
Under en lång tid i livet. Man bara, ja men vad fasen det blir de här. Ja men ni vet, burkar och pasta och så.
Ja.
Så gör man det. Och så bara, nu har vi inte ätit en enda grönsak här 3 dagar. Alltså då man får ju inte direkt panik av det. Utan man bara kommer på det. Ja men nu får vi nog ordna det. Ta det lite lugnt och äta ordentligt.
Tänka lite mer på färgerna.
Precis.
Makaronerna och köttbullarna blir ganska ofärgglada.
Precis, det är inte hela regnbågen.
Nej, inte ens. Faktiskt ingenting av regnbågen om jag inte minns fel.
Nej, precis. Men, och det här nu med Kaosvego, när den kommer ut så här, den blev ju så himla vacker. Jag måste bara få berätta det. Det går ju inte att visa upp i en podcast. Men den blev ju så himla vårig. Är det här också något som ni tänker på så här, nu är det extra härligt att laga mat. Nu är det vår, nu spritter det till. Eller är det liksom, när är det härligast att laga mat?
Ja, men det kan vara härligt jämt, för det kan också vara härligt så här på hösten. Ja, men det är ju någon slags mat, är ju någon slags kärlekshandling, att så här, är det en grådassig novemberdag när snön faller från sidan och allting känns jävligt, så är det liksom så är det liksom mysigt att få stå där och laga en varm gryta. Mm. Men jag kan ju verkligen ändå känna så här, det är ju någonting med att det börjar poppa upp så här grönsaker som har växt nu.
Mm.
Och
de här första primörerna.
Ja, det är ju jättegott och fint.
Mm.
Men överlag tycker jag också att så här, när man pratar om att maten är fin, så vi har ju skämtat lite om att vi har så här tjuren Ferdinand som ledstjärna i den här boken.
Mm.
Och att vi gärna vill. Och då tänker vi honom som väldigt bra på att så här, ta sig tid och sätta sig ner och lukta på blommorna.
Mm.
Och att vi gärna vill se på mat så också, att det ska få vara fint. Man ska få liksom duka. Det spelar roll att man dukar fint eller lägger upp maten fint på tallriken för att man ska få njuta av den på det sättet också. Att det inte behöver handla just om så här, vad innehåller maten? Bara behöver det inte handla om det i alla fall. Vad får jag i mig för näringsämnen? Utan att det finns liksom en poäng med att äta lite mer som tjuren Ferdinand och bara, jag äter den här maten för att jag njuter av den här maten.
Mm. Det är ju härlig filosofi. Och det har ju också varit er filosofi redan från början. Det har alltid känts som att det är en njutning.
Ja, men absolut. Liksom. Det har helt klart ständigt varit ett återkommande tema. Men att vi kanske är ännu tydligare i den här boken om att vad man har att vinna på. Frigöra tid så att man kan sitta. Ja, precis.
Njuta av varann också.
Ja, liksom. Exakt. För när vi pratar om att duka fint så menar vi ju inte att det behöver vara guldkant på tallriken och så här, utan vi menar dra undan så att ni har liksom, är mycket kaos belamrat bordet, liksom skjut det åt sidan så att det är ändå, ja, lite grann sådär. Och att den stora vitsen, förutom att det är så himla härligt att njuta av maten och kanske om man delar måltiden med andra, passa på att kolla vilka de är och så.
Mm.
Man kanske har sett dem förut till och med, kanske redan i morse. Att man lättare blir mätt på maten man äter, ifall man är medveten när man äter den.
Mm.
Att det är liksom en del i hur man blir mätt. Och det är ju trots allt en ganska stor poäng med att äta. Att man blir mätt både där och då och håller sig mätt till nästa måltid. Istället för att då liksom bara kasta i sig någonting på vägen.
Mm.
Så det finns många poänger med det.
Ja, det tycker jag är den viktigaste saken jag har lärt mig av att göra den här boken, är just det.
Mm.
Att så här, det finns en poäng med att vara närvarande i stunden när man äter, för att man faktiskt blir mättare. Forskning säger att man blir mättare.
Vi älskar forskning.
Men sen är det ju en annan aspekt där med njutningen. Alltså, ni har ju heller aldrig... Alltså, det finns ju folk som har hört av sig till er och sagt så här, nu har jag ätit er mat och jag har inte gått ner ett kilo och så. Ni har, är den filosofin kvar också, att det är god och härlig mat och inte,
ja, alltså det där,
och
att
vara hälsosam i någon specifik riktning?
Jag blir nästan tokig när jag hör att vegetarisk mat ska vara någon slags bantningsmat.
Mm.
För att det känns så himla tråkigt att sätta den stämpeln på ett helt, hela grönsaksdisken eller hela, ja, men hela det vegetariska köket.
Men det var ju lite det vi vände oss mot när vi tyckte att det behövdes mer vegetariska kokböcker. Att vi tyckte att det var lite för mycket den stämpeln för 10 år sedan.
Mm.
Och det fortsätter ju hända, och då menar jag att det är liksom det som känns så härligt med den här. Ni har ju vänt på det begreppet. Nu är det här också njutning, härligt, mycket gott. Det är liksom, det kan få vara grädd och allting. Utan, för det är ju ofta att man pressar in den i hälsokampanjer och liknande. Och det där får man försöka slå sig ur helt enkelt. Och känna bara att det här är härligt.
Hälsa är ju ett lurigt begrepp också.
Ja,
vad betyder det ens?
Precis.
Behöver det nödvändigtvis betyda att man ska äta kalorisnål mat?
Nej. Och vad är det för recept här då? Om ni så, som avslutning på vårt lilla samtal, om man skulle ta några så här favoriter som vi ändå brukar göra i de här sammanhangen, för det är så härligt att höra vad ni tycker skulle vara det härligaste ur kaosvego.
Jag har jättemånga olika favoriter.
Boken.
Ja, typ. Men om jag nu om det inte är en sån här snö från sidan grytdag utan en lite vårigare dag till exempel, så tycker jag om, då har vi en som vi kallar för knäckepizza. Det är som ett knäckebröd som man kör in i ugnen med ost på, och sen så när man har tagit ut den så kan man lägga till exempel avokado, ärtskott och dill och citron på de där knäckebröden. Det är asgott tycker jag, och väldigt snabbt och enkelt som en liten handmat.
Kan intyga så det är jättegott.
Jättegott.
Ja.
Ja, men jag gillar till exempel solrosburgare eller jordnötsbollar eller den peppriga aubergine-såsen. Kan nog rabbla upp ganska mycket.
Den som jag har lagat flest gånger hemma är tacodalen, som är liksom en linsgryta fast med smak av taco. Tacokrydda helt
enkelt.
Även känd från
TV.
Så man kan pynta så här med tacogrejer, eller saker som jag förknippar med tacos. Så här nachochips och majs och paprika och koriander och lime kanske. Den är så här jättepoppis bland både mig och mina barn.
Mm. Och alla som älskar tacos förstås. Det är väl ändå en ganska stor del av Sveriges befolkning.
Och det där kan ju vara ett bra sätt att liksom locka över de som kanske tycker att en linsgryta inte lockar jättemycket. Men om den doftar tacokrydda så kan det liksom bli en smakbrygga över till. Så att vi försöker ju med våra små listiga hemliga, inte då kanske så jättehemliga nu efter att jag avslöjat det här. Små knep.
Men det är ju samma med era vanliga knep, det där med att plocka. Och alltså taco känns lite som att det
är samma. Vi har väl tjuren Ferdinand och vi har någon tacobjuden som ledstjärna. Ja, men verkligen. Det här med att
alla får plocka vad man vill. Liksom.
Precis. För att det underlättar om man är fler än en vid bordet. Men vi har ju också ett kapitel som handlar mer om så här, mat för en. Ja. Solomiddagar. Mm. För att vi också tycker att det är viktigt att man, när man lagar till sig själv, får lite inspiration vad det kan tänkas vara.
Vi tänkte på det här om dagen, för vi har satt igång ett nytt projekt som vi inte ska prata så mycket om lunchmat och så. Ah. Och det roliga med den är ju att den oftast görs för, alltså då gör man kanske för en eller två.
Mm, mm.
Och då började vi tänka att kokböcker, och då förstås i kaosvego.
Ah.
Ni ligger redan där, steget före. Det är även singelmiddagen får
sin plats. Jag tänker också att det är en sån här pandemikoppling, att man har jobbat hemifrån och har behövt mata sig själv med lunch på sina hemmakontor. Att det är ganska, ja, det är ju kanske en ny slags matlagning då, om man vanligtvis lagar mat för en hel familj, men helt plötsligt ska laga mat för en på lunch.
Mm. Så därför kommer vi att följa upp detta med lunchmat.
Det låter
lunch
smart.
Mat.
Ja,
men vad härligt. Alltid lika roligt att träffa er. Och lika härligt varje gång att ge ut en kokbok med er. Så tack för oss då. Tack för Ordfronten. Tack Sara och tack Lisa.
Tack själv.
Ha det så bra allihop, så återkommer Ordfronten så småningom. Hej.